Varför är det så att när afrikanerna kommer in, då blir det liv? Ska vi återvända nu till det normala här? Det var något som annonserade, någon som annonserade i en församling efter att en evangelist har varit i 3-4 dagar där och vänt upp och ner på församlingen, och pastorn gick efteråt och sa: nästa vecka återvänder vi till det normala. Så är det. Jag kommer att också återvända till något, vi får se vad det blir. Jag har talat om Guds närvaro några gånger och tänkte faktiskt sammanfatta det lite grann. Och för er som inte har varit här när jag började med det, så ska jag bara kort nämna. Det var väl för jag tror 2 månader sedan som jag upplevde bara att det här med Guds närvaro. Jag vet att vi alla vet att det är så viktigt. Men ändå blir vissa saker väldigt tydliga och starka ibland. Och påmindes i morse om det här ordet som ser Paulus skriver i Nya Testamentet och säger att allt som hände gammaltestamentliga folket i Israel är till vår undervisning, och att vi kan genom att läsa vad de har varit med om dra vissa lärdomar, eller hur? Det som jag fascineras mer och mer av när jag tänker på Gamla Testamentet är att se hur likt det är egentligen, hur lika saker vi går egentligen idag genom också. Det är bara att vi kanske tänker inte i de termer, men det är faktiskt precis samma saker som händer idag i världen och med Guds folk som det hände med dem för 2-3 tusen år sedan. Och därmed Guds närvaro blev så levande för mig, för att det var ett ögonblick där i andra Moseboken 33 när Israel skulle till löftets landet och de var i öken, och Mose är lite desperat och märker att det är mycket gnäll, att det är tröttheten som kommer över folket, och han kanske börjar tvivla på hela Guds projekt med dem. Och så är han så desperat, han börjar bråka lite med Gud. Och säger: Gud, det här är ditt folk faktiskt. Och Gud säger till Mose: nej, det är ditt folk. Och Mose säger: det är du som dragit ut dem ut ur Egypten. Och Gud säger: nej, det är du som har dragit ut dem ut ur Egypten. Och i det där dialogen och samtalet så är Mose så desperat och säger till Gud: men vänta nu Gud, du har faktiskt inte sagt till mig vem som ska gå med mig på den resan, för att jag klarar inte av det här själv. Och då ställer Gud en fråga till honom och säger: vill du då att jag själv ska gå med dig? Och Mose säger till Gud: om du inte går med oss, så är det lika bra att vi inte går själva. Och jag måste säga ärligt uppriktigt att ju mer jag tänker på vår framtid, både i världen och vi som Guds folk, så upplever jag faktiskt samma dramatik idag. Jag vet inte hur ni upplever, det är klart att evangelister och de, jag vet inte vad man ska nu, i vilken box ska man sätta sig själv. Ni kan säga: ja, men de upplever saker så dramatiskt. Och det är klart att man kan uppleva det utifrån sin personlighet, gåva och så vidare. Men öppnar man ögon, ser på världen, ser på Guds folk idag i stort, så är situationen ganska allvarlig och dramatisk. Och jag upplever, ärligt uppriktigt sagt, för mitt eget liv, att om jag ska sammanfatta min egen situation i livet idag, det är som att man går, man upplever att man liksom går mot en svaghet mer och mer. Och man märker att det hjälper faktiskt inte mycket med det ena och det andra i livet. Och det enda som skapas på insidan av en själv, det är ett desperat rop efter att Gud ska gripa in och göra något i livet. Och det värsta med allt detta, det är att man förstår att man kan inte kapitulera själv. Känner ni igen det här? Jag minns innan jag blev frälst. Jag hade 2 känslor samtidigt inom mig. Det ena var att jag kommer aldrig att kunna bli frälst. För att jag kände att jag kan inte bli frälst. Jag kan inte göra något av det. Och det andra var att jag kommer aldrig att dö innan jag blir frälst. Och det där kan man inte rent psykologiskt förklara väldigt lätt. Men jag tror att det handlar om den där svagheten som vi som världen och Guds folk och individuellt kommer att gå mer och mer in i faktiskt. För att det är den svagheten som endast kan skapa ett rop inom oss som når till Guds himmel och till Guds tron. Okej, bara måla ett kort perspektiv här. I första Samuelsboken i kapitel 7 så står det skrivet i vers 2 att så här: och från den dag då arken fick sin plats i Kirjat Jearim förflöt en lång tid, 20 år förgick, och hela Israels hus suckade nu efter Herren. Jag minns, om jag ska tillbaka till mina minnen om när jag läser Gamla testamentet. Jag minns när jag läste Gamla testamentet som ung kristen. Jag blev helt förskräckt när jag läste sån text att 20 år suckade de efter Gud. Och jag tänkte, men gode Gud, är det så att 20 år kan gå och Gud dyker inte upp på ett konkret sätt? Idag, efter 37 år som jag har varit frälst, så märker jag att 20 år är ganska lite, gode Gud. I jämförelse med det som bara jag har upplevt, att vi som Guds folk går och har gått genom en lång period då jag upplever att Guds närvaro på något sätt inte har varit så påtaglig och självklar. Det som är intressant här är att om man läser då en vers till, bara att måla det här perspektivet, och det är i första krönikaboken kapitel 13. Det är egentligen samma situation, det är bara att lite olika vinklar. Kapitel 13, vers 3. Nu är det David som är konung, och han får på sitt hjärta, ursäkta, att de ska föra tillbaka Guds ark och Guds närvaro bland Guds folk. Och han säger så här: låt oss flytta vår Guds ark till oss, ty i Sauls tid frågade vi inte efter den. Visst, när man läser det här så tänker man, jaha, i Sauls tid så frågade man inte efter Guds ark. Kom ihåg att 20 år innan Saul blev konung så suckade hela Israels folk efter Guds närvaro. Och under Sauls tid så sökte de inte efter Guds närvaro ens. Och jag räknade, ibland hade jag ganska bra betyg i matte, och det här är en sån där svår matematik. 20 år innan Saul och 40 år under Sauls tid. 60 år har inte Guds närvaro varit konkret bland Israels folk. Nu skulle man behöva sätta det där lilla ordet som Gamla testamentet använder, sälla. Stanna upp och tänk på vad du har precis läst eller hört. 60 år pågick aktiviteter. Saul var kung. I ena stunden skulle Saul ta, och det står i en annan vers, i första Samuelsboken 14, i versen 18-19, då var de i strid med filisterna, och Saul sa, okej, för arken hit. Men när han hörde att omständigheterna blev ännu värre och filisterna började larma ännu mer, så sa Saul bara, okej, låt vara arken, nu har vi mycket att göra, nu har vi inte tid med att vänta på Guds ark och på Guds närvaro. Om Bibeln säger att gamla testamentliga upplevelser är oss till undervisning och till exempel, vad skulle man dra för slutsats från det här? En enkel slutsats faktiskt. Kristenhet, speciellt i västerlandet, har aldrig blivit så mekanisk och så befriat från Guds närvaro som idag. Vi är så duktiga på program, vi är så duktiga på att utföra saker, men en sak behöver vi idag mer än någonsin, och det är hans egen närvaro. Det står faktiskt skrivet i första Korinthierbrevet 14:25. Paulus säger, endast när Gud är närvarande på våra sammankomster som folk kan uppleva, böja sig och säga, Gud är sannerligen bland er. Och jag tror, vänner, att året som väntar oss, eller som vi kommer snart att träda in i, kommer att innebära mer och mer av den desperata känslan för oss, för världen, för oss individuellt, för oss som Guds folk och för världen i stort. Om Gud inte griper in så är det ute med oss faktiskt. Jag skulle nu vilja hoppa över och nämna två försök som kung David gjorde med att återföra Guds ark, Guds närvaro bland Guds folk. Första försöket, jag kommer inte att läsa mycket här, det är därför att lite har jag redan nämnt i de två predikningar innan. I andra Samuelsboken kapitel 6 och vers 1-8 så talas det om att de skulle hämta arken. Och ni känner kanske till det, ni som läser Bibeln, att det var en otrolig entusiasm. Och det dansades och det spelades och det var jubel. Men sen hände en liten sak som vi, när vi tänker mänskligt, tänker, men Gud, du är sannoliken för tuff. Det var en av de männen som följde med arken. Han sträckte ut sin hand när arken eller när kossorna snävade, och den stunden så dog han. Det står skrivet att det gick så hårt i David och Davids sinne det här, så att han lämnade det där och sa, jag vill inte befatta mig med Guds närvaro. Ganska starka ord som han uttalar. Det som är intressant också, det är när man läser igen det här första krönikaboken, kapitel 14. Jag säger nu väldigt mycket så här, bara övergripande. I kapitel 14 står det skrivet i vers 2 och 3 att Gud har låtit hans rike under Davids tid, nu i den här situationen, bli mycket upphöjd för sitt folk i Israels skull. Och så står det i vers 3, och David tog sig ännu fler hustrur i Jerusalem, och David födde ännu fler söner och döttrar och så vidare och så vidare. Det som jag reagerade på när jag läste det här, det är att det här är en typisk del av utvecklingen. När Gud i sin nåd välsignar och börjar etablera det som vi mäter och tänker är framgång, så sker det här typiska att både ledarskapet och folket går lite vilse. David tog flera fruar på en gång, och det var inte det som Gud ville. Och jag tror att det där framgången som David såg, att Gud välsignade allt vad han gjorde, egentligen gjorde att han glömde vad som är väsentligaste. Han glömde att det är Guds närvaro som är väsentligast av allt i det där som Gud vill göra. Då kommer David till det andra försöket, och nu tänker han i kapitel 15, första krönikaboken, så säger han så här. Han byggde, vers 1, han byggde hus åt sig i Davids stad. Sedan beredde han plats åt Guds ark och slog upp ett tält åt den. Och det är det här jag vill dela idag. Jag vill dela några tankar om hur bereder vi platsen för Guds närvaro, för Guds härlighet. Det står skrivet att David beredde en plats åt Guds ark. Och jag läser vers 13 också i det här kapitlet. Och han säger så här, när han uppmanade leviter och präster att göra det. Han säger, eftersom ni förra gången inte var närvarande, var det som Herren vår Gud bröt ned en av oss som straff för att vi inte sökte honom så som tillbörligt var. Okej. Ni minns vem som dog. Ussa dog. Och Ussa betyder styrka. Nu går inte jag in i detaljerna här, för det har jag redan talat om. Det som hände, det var helt enkelt att jag tror att lite berusade av Guds rikes framgång bland dem, så var de inte så noga med det som Gud är noga med. Och de tänkte, ja men nu kör vi så som vi såg att filisterna gjorde. Och det är det här som jag skulle vilja gå nu till. De härmade helt enkelt världen och tog världens metoder till att förverkliga det som icke går att förverkliga med världens metoder. Det vill säga att uppleva Guds närvaro. Jag kan nämna, ska vi säga, 6 punkter. Klockan är okej. Klockan är som den är. Och kaffet finns. Och den är i termosen. Okej. 6 punkter som jag tror är viktiga för oss som Guds folk. Hur vi ska bereda en plats för Guds närvaro och härlighet. Det första är att det som står i första Samuelsboken, kapitel 6, verserna 13 och 14. När arken kom från filisterna till Israel, så hände något väldigt intressant. Det står skrivet så här att betsemesiterna höll på med veteskörd i dalen. Och när de lyfte upp sina ögon fick de se arken, och de blev glada när de såg den. Men när vagnen kom till Betsemesiten, Josuas åker, stannade den där. Och där låg en stor sten. Då tog folket, då högg de sönder trävirket på vagnen och offrade korna som brännoffer åt Herren. Jag älskar det här verkligen, jag måste säga det. De här människor, när de såg Guds ark komma på en vagn med kossorna, de förstod någonstans inom sig att det är inte kossor och vagnen som är viktiga, utan det är arken som är viktig. Och de offrade medel som Gud använde för att återföra sin närvaro bland sitt folk. Jag vet inte hur många av er minns, men jag tror att jag sa i förra gången när jag talade om det här, att metoden som Gud använder en gång i något möte i våra liv för att uppenbara sig, det är alltid en gångs artikel. Ni hörde vad jag sa. Gud repeterar sig aldrig. Och det är det här som är vårt problem. När vi upplever att något har varit välsignat, eller att genom något Gud välsignade oss, så tror vi att vi kan föreviga den metoden, och så följer vi metoder och vi försöker spara dem även i en hel generation ibland. Låt mig få säga, det som Gud välsignade för 50 år sedan var bra för den tiden. Principerna är eviga, men inte sättet på vilket han gör. Och jag minns, jag tror att jag nämnde det, jag var i Alpenkyrkan här förra söndag och predikade faktiskt samma sak. Och jag minns bara en händelse där, när Lena sitter här, du kanske minns det, när Svante Widén spelade piano och Guds ande kom över församlingen. Han tog sina glasögon, Håkan nickar här, slängde dem i dopgraven. Det var som Guds närvaro där. Nästa söndag kommer en broder till honom och säger, hör du, kan inte du spela den där sången som du spelade förra gången, förra söndagen, för den var så härlig och Guds närvaro kom. Och Svante sa bara, nej, det där var förra söndagen. Idag är det något annat. Sättet som Gud använder är alltid engångsartikel. Och vet ni varför det här är så viktigt? Därför att vi är så benägna att etablera en rutin och tror att det kommer att tillföra Guds närvaro. Men Gud är fräsch varenda gång när det behövs, och i varje situation har han ett annat sätt att göra, så att säga. För att våga offra både vagnen och kossorna, så måste vi göra det som Paulus säger i Romarbrevet 12:2. Vi måste sluta anpassa vårt tänkande denna världens tänkande. Jag vet inte, vänner, på något sätt känns det som att man säger så självklara saker, så man tänker, varför överhuvudtaget säger du det? Men då tänker jag så här, till exempel när vi kommer på en gudstjänst tillsammans. Om vi tänker i världstermer, så kommer vi att göra gudstjänst till en ritualmässig händelse. Och så kommer vi att missa vad Gud gör och vad Gud vill göra. Vi måste våga lära oss att den helige ande är inte bara en formell personlighet i treenighet, utan det är han som utför Jesu verk idag på jorden. Och utan hans ledning så är vi hjälplösa. Och vi måste lära oss att våra punkter i programmet är inte de viktigaste. Om Guds ande vill föra oss åt något helt annat håll i gudstjänsten, om vi tänker i världstermer eller världens tänkande, så kommer vi att missa, vi kommer att förkasta det och missa hela saken Gud vill göra. Jag minns några gudstjänster här, jag nämnde många gånger tidigare, när vi helt enkelt såg att Gud ändrade på allt. Och många gånger när Gud gör det, om vi vågar låta honom göra det, så blir det bra faktiskt. Okej, okay, så det är första punkten. Låt oss bränna, så att säga, bort kossorna och vagnen. Gud välsignade det, inte därför att han ville att vagnen ska finnas när arken kommer, utan därför att filisterna visste inget bättre. Och när David ville härma samma sak, så hände något annat. För att Gud ville säga, ni borde veta bättre än filisterna. Okej. Det andra som jag tror är viktigt och som David gjorde här, andra krönikaboken 15 igen, så säger David så här i vers 13. Han säger så här till leviterna. Ty eftersom ni förra gången inte var närvarande var det som Herren vår Gud bröt ned en av oss. Om de läste lagen, då skulle de veta exakt hur man handskas med arken. Men i det där framgångsberusning så tänkte de, det är inte så viktigt att läsa. Vi kör så som filisterna gjorde. Och så säger David, ni leviter som borde burit arken på sina axlar, ni var inte närvarande när det där hände. Var var ni någonstans? Och så säger David till dem, nu i kapitel, samma kapitel, vers 2. Så säger han, inga andra än leviterna må bära Guds ark, till dem har Herren utvalt till att bära Guds ark och att, till att göra tjänst inför honom för evig tid. Nu är vi i Nya Testamentet, så idag finns inte leviter på samma sätt som då, även att vi fortfarande praktiserar samma sak. Vi anställer 3 leviter och 2 präster och sen får de sköta saken. Men i Nya Testamentet är vi faktiskt alla präster och leviter. Så, David sa till dem, ni borde varit på er plats, och tror jag det är så här. Om vi ska se Guds härlighet och Guds närvaro bland oss, så måste var och en av oss inta sin plats och finnas där för Guds skull. Och honom till förfogande. Lena, nu när du sitter här redan, som påminner sig om den där konferensen när vi var i Jerusalem och på Karmel, det minns du. En konstig konferens. Jag minns när vi var på Karmel, en man som var 75 år gammal, han skulle presentera sig i den bönegruppen som vi var, några stycken. Och han sa så här, vi var alla pastorer och första och andra och tredje och jag vet inte vad. Och så kom hans tur att presentera sig och så sa han, min kallelse är att vara Gud till förfogande. När vi kom till Jerusalem efter några dagar så föll han faktiskt död. Det minns du när vi skulle registrera där. Och han föll ihop och de som tittade på honom där påstod faktiskt att han dog för några minuter i alla fall, stannade hjärta. Sen kom han tillbaka till livet och jag kommer aldrig glömma det. Jag tänkte, vad fantastiskt. En som ger sig Gud till förfogande, inte ens döden har makt över den personen när den vill komma åt honom. Utan då är det Gud som ska förfoga över honom. Jag tror att det är otroligt viktigt det här. Att det här handlar inte om en enda man, utan det handlar om att vi, var och en av oss, måste ge oss Gud till förfogande, inte sin plats. Första krönikaboken 15, vers 17. Leviterna förorordnade då Heman, Joelsson och hans broder Asaf och en till som heter Etan. Och de skulle då vara de ansvariga för hela den här processen att bära arken. Ibland tycker jag det är intressant att läsa vad olika namn betyder. Hör nu vad dessa namn betyder. Heman betyder den trogne. Asaf betyder den som samlar. Och Etan betyder den permanente, oföränderlige. Det var 3 stycken som skulle vara i spetsen så att säga. För att Guds närvaro ska återföras. Den trogne. Den som samlar. Och den stadiga eller permanente. Jag blev lite frestad, men jag ska inte göra det. Därför att man riskerar alltid att glömma någon. Och då blir det inte bra. Men jag blev väldigt frestad att peka ut några människor här. De där trogna. De som finns alltid på sin plats. Och de som inte skingrar utan samlar. Jag tror att vi som församling behöver uppskatta män och kvinnor av den typen. Gud uppskattar dem. Och vi behöver göra samma sak. Men det får vi ta en annan gång. När vi är mindre på mötet. Eller färre. Okej. Efeserbrevet 4:15-16 säger att kroppen byggs upp genom vad varje lem tillför i enlighet med Guds nåd. Vänner, tjatigt, okej. Men låt oss då titta på dagens situation och församlingar. Hur funkar församlingarna? Som sagt va, man anställer några och det är de som ska utföra verk. När jag läser Bibeln så är det inte så. Jag ser inte att det inte behöver finnas några anställda. Tack och lov att det behövs, eller hur? Eller? Jag talar för min egen sak. Anders slutar så han kämpar inte för det mer. Okej. Men låt mig få säga det en gång till. Den trogne, den som samlar och den oföränderlige. Han som är alltid där. Låt oss ge oss till Gud och till varandra i vår gemenskap för att se Guds härlighet och Guds närvaro komma. Nästa sak som är viktig, det är hängivenhet. Visst beundrar vi de här afrikanska syskon hur de sjunger, va? Och det är inte så att de är några bättre sångare än vi andra faktiskt. Inte tycker jag det. Jag tycker att vi sjunger lika bra som dem. Men det finns något där, eller hur? Det finns något annat där. Och jag tror att det som finns där som vi också behöver mera, allihopa, det är det som andra Korinthier, eller andra konungaboken, nej vänta nu. Första konungaboken 8:61 säger: när Salomon invigde templet så bad han en bön och han sa så här, 8:61: och må era hjärtan vara hängivna Herren vår Gud, så att ni hela tiden vandrar efter hans stadgar och håller hans bud så som ni nu gör. Må era hjärtan bli alltid hängivna Gud, bad Salomon för hela Israels folk. Kapitel 11, vers 4 säger så här: när Salomo blev gammal förledde kvinnorna hans hjärta att avfalla till andra gudar, så att hans hjärta inte förblev hängivet åt Herren hans Gud, så som hans fader Davids hjärta hade varit. Jag skulle varit hycklare om jag bara gick vidare och inte sa att det är så här jag upplever mig själv ibland. Åren går, man vet hur man gör, man vet att en gåva fungerar och Gud välsignar. Men hängivenheten får ibland stryk. Varför har vi någonstans i våra tankar tänkt att hängivenhet tillhör bara ungdomar? Varför är det bara så att det är bara ungdomar som ska vara vilda i lovsången? Jag talar inte om att klättra på väggar och hänga i gardiner som folk har anklagat pingstvänner för 60-70 år sedan. De gjorde det. Nej, vi pratar inte om nödvändigtvis om former. Vi pratar inte nödvändigtvis att vi ska härma våra afrikanska syskor och börja skjuta i lovsången som de gjorde här. Det tillhör dem. Men det måste finnas någon hängivenhet i vår lagom kultur också, eller hur? Och vet ni vad? Utan hängivenhet, hjärtats hängivenhet, så är allt annat bara tomma former. Gud vill ha det och han är värd. Och jag är livrädd för min egen skull, att jag kanske kan förlora den helt och hållet om man inte stannar upp och ber igen samma bön som Salomon bad. Att våra hjärtan skulle vara hängivna Herren hela tiden. För att balansera ut saken, och jag tror att alla förstår att jag talar inte om någon andlig fanatism och skrikandet och gapandet och jag vet inte vad. Hängivenhet, Ordspråksboken 19 tror jag säger, vers 2 om jag inte har fel. Hängivenhet utan visdom är skadlig. För att hängivenhet ska ha riktig, att Gud ska ha behag till det och den ska riktigt ha sin roll, så behövs en annan aspekt i all detta, och det är äkthet. Andra Korinthierbrevet: allt som sker måste vara äkta, och det som är äkta i Guds rike, det är det som den helige ande initierar och föder fram. Andra Korinthierbrevet 8 och vers 8: det här är ingen befallning, säger han, men jag vill pröva äktheten i er kärlek genom att ställa den mot andras hängivenhet. Paulus talar till korinterna och säger: Det är ingen befallning, så ingen kan befalla någon, gör så här och så här för att du ska vara hängiven. Men Paulus säger, jag vill faktiskt jämföra er hängivenhet, det var om givandet här om jag inte har fel, genom att jämföra er hängivenhet med andra, och jag vill se bara om denna hängivenhet och er kärlek är äkta. Det äkta har alltid sitt värde, det vet vi allihopa, eller hur? Kommer aldrig glömma, jag måste berätta det. Vi bodde i Kroatien, dagens Kroatien eller dåvarande Jugoslavien. Sara var mellan 3 och 4 år gammal. Ett par vänner, några av våra vet vem det är, Göran och Anne Stålhammar, kom och besökte oss i Zagreb. Och var hemma hos oss. Och det var kväll och Sara skulle lägga sig och sova. Och mamma och pappa, vi bad för henne i stort sett varje kväll när hon skulle gå och lägga sig. Nu var gästerna här. Vänner, och i Saras pappa så väcktes en liten fåfänglig tanke någonstans i djupet att nu skulle det behöva vara lite extra möte här för att våra vänner ska se vilka underbart andliga barn vi har. Med andra ord, hur duktiga föräldrar vi är. Så vi började sjunga där och be tillsammans. Och det kändes skönt, och så jag vände mig till Sara och så sa jag till Sara: Sara, lyft upp händerna till Gud nu, till Herren. Kommer jag aldrig glömma det här. Vände hon sig till mig och med sina stora bruna ögon tittar hon på mig och säger: pappa, man kan inte spela roll. Man kan inte spela roll. Ingenting som inte kommer från hjärtat har egentligen någon betydelse. Men när Guds ande gör något i våra hjärta, jag vågar säga så här, det äkta kan vara tokigt ibland, men man ser om det är äkta, då är det inte stötande, bortstötande. Då kan man stå på huvudet här och vi andra blir välsignade faktiskt. Men när man börjar spela cirkus, då är det en annan sak. Så hängivenhet med äkthet är det vad Gud är ute efter. 2 sista punkter. Vad är det vi behöver mera i våra möten också för att Guds närvaro ska vara ännu mer, så att säga, påtaglig bland oss? Jag tror att det finns 2 enkla saker som mer och mer försvinner från våra möten. I Psaltaren 116, vers 13 så säger, eller 12 och 13 så säger David så här, eller vem som det är, vem som skriver. Han säger så här: hur ska jag löna Herren alla hans välgärningar mot mig? Hur ska vi tacka Herren för hans välgärningar mot oss? Och han svarar själv på frågan och säger: jag vill ta frälsningens bägare och åkalla Herrens namn. Jag vill ta frälsningens bägare och lyfta upp den och säga: skål Gud för din frälsning. Ni vet, för 30-40 år sedan när jag var nyfrälst och när man kom till en församling, till ett möte, så var det hur mycket folk som helst som bara stod upp och tackade Gud för frälsning. Nu har vi blivit så mogna, men det behövs igen det här. Ve oss om vi glömmer frälsningens storhet. Ve oss om vi slutar prata om vår frälsning. Vänner, om vi var 100 år frälsta allihopa här nu, så finns ingen annan sak som ger oss större anledning att lyfta upp bägare och lova Gud än frälsningen själv. Är ni med? En annan aspekt av detta, det var Psaltaren 26 och vers 7 säger. Egentligen samma sak, men lite mer detaljerat. Han säger så här i 6 och 7. 26, 6 och 7. Jag tvår mina händer i oskuld och kring ditt altare, Herre, vill jag vandra. För att höja min röst till tacksägelse och förkunna alla dina under. Nu är vi klara Jag hoppas att ni inte upplever att det är för mycket små negativa kommentarer här. Jag bara öppnar ögonen och tittar på verkligheten och vad som pågår. Det är så sällan vi pratar om Guds under i vårt land. Ja, men vänta nu, stan, vilka under? Helande under? Nej, vår central här i Kungsängen är jättebra. Så vi har allt vad vi behöver. Och mycket annat, ekonomiska under eller något sånt. Vänner, jag vill inte profetera. Men man behöver inte vara stor profet för att säga. Det kommer även till vår västvärld en tid då Guds kraft kommer att vara mer nödvändig än 1000 lappar i plånboken och försäkringar. Vi kommer att tvingas dit. Men vi kanske kan hjälpas åt och återföra behovet bland oss av Guds närvaro genom att lyfta upp frälsningens bägare och genom att tala om hans små under om inte finns några stora. Det skulle vara det mest naturliga att varenda söndag på en gudstjänst så är det åtminstone en eller två eller tre som skulle ha något att säga om Guds under i sitt liv. Ett litet under. En ledning eller något. Men Gud är levande, eller hur? Och hans närvaro bland oss etableras genom våra vittnesbörd. Sista punkten. Jag beundrar mig själv. 20 minuter, snart är jag färdig. Sista punkten är att all det här skulle jag våga kalla med ett ord tillbedjan. Där det finns frälsningens glädje, där det finns hängivenhet, äkthet, det kallas med ett ord tillbedjan. All detta kan inte göras på något annat sätt än på det här sättet som David gjorde när han andra gången hämtade arken. Kom ihåg. Första gången var det deras egen styrka. Gud bröt den. Nu är det andra gången. Och man skulle kanske säga, aha David, nu har du lärt dig läxa. Nu kommer inte du att dansa så där vilt som första gången. Det står skrivet i Andra Samuelsboken 6, i vers 14 så här. Själv dansade David med all makt inför Herren. Lika vilt som första gången. Vad var skillnad då? Vad är skillnad mellan första och andra? Bedömer man efter yttre så ser man ingen skillnad. Men det var en väsentlig skillnad. Och skillnaden är beskriven i vers 13. Och när de som bar Herrens ark hade gått 6 steg framåt offrade han en tjur och en götkalv. Var 6:e steg stannade de och offrade. Det är inte någon missbruk av symboliken. Nummer 6 är människans nummer i Bibeln. Och det som jag upplever när jag ser det här, det är att David och gänget gjorde allt vad de kunde rent mänskligt. De gav sig hän helt och hållet. Men i sina hjärtan visste de att det är endast Guds välsignelse som kan göra det som de ansträngde sig att göra. Som kan göra skillnad och som kan bära Guds närvaro fram. Varje gång de sa, Gud, nu vill vi göra det här för dig. I sina hjärtan sa de, Herre, utan dig så kommer det inte att ta oss någonstans. Att göra allt med brinnande hängivenhet och med ett desperat hjärta är kombinationen som drar himmelen ner. Och det är samma sak som Paulus säger i sista versen som jag läser här idag. Paulus säger så här i andra Korintierbrevet 3 och vers 5. Han säger, det är inte så att jag skulle förmå tänka ut något på egen hand, något som kommer från mig. Nej, min förmåga kommer från Gud. Tänk att kunna säga allihopa, predikanten, lovsångsledare, varenda en av oss med sin gåva när vi kommer till gudstjänsten och vi säger så här. Herre, vi är medvetna om våra gåvor. Du har gett oss dem. Och vi går in nu för att vi längtar efter din närvaro. Och Herre, vi är så medvetna att det här som vi kan ge dig till förfogande i sig själv är det ingenting. Men om du är med och välsignar detta och du ser till våra ärliga, hängivna och desperata hjärtan, så kommer Gud att bekräfta det med sin närvaro. Jag är övertygad om det. Och syskon, om vi då tar de här punkterna på allvar, så tror jag att år 2013, nu ska jag inte säga år 2013, jag har börjat lära mig att de som profeterar om nästa år och säger nu kommer det och det och det, de har lite kort tidsperspektiv. Låt säga år 2013 fram till år 2033, så kommer vi att se något annat, mycket mer av Guds närvaro än vi ser det idag. Amen.